Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till Succépodden i väntan på katastrofen med mig, Kalle Zackari Wahlström, och med Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Oj, 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 vilket genomslag vi har fått, hörru.
Ja.
Man känner hur det riktigt pyr i beredskapssverige.
Ja, alltså det är många som skriver att de just sätter igång och tar tag i det här nu, så att det känns väldigt roligt faktiskt, inspirerande.
Sen sist har jag också varit med i TV4s Nyhetsmorgon och pratat om prepping och podden. Såg du inslaget?
Ja, jag såg när du spände ögonen i kameran och sa till på skarpen till befolkningen där.
Ja, vad fint. Jag var naturligtvis livrädd. Alltså det var så läskigt att vara där och föra liksom poddens talan och inte ha med mig storebror Patrik. Men du tyckte att jag gjorde ett bra jobb, eller?
Ja, du gjorde. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra, Kalle. Så att just det här att du körde det här vanliga, att du har en humor och gör det lite roligt. Men sen tyckte jag också att det är ett väldigt allvarligt ämne det här, va?
Ja.
Och att du blandade det här med skärpa och humor på ett väldigt bra sätt där. Och ska jag säga lite mer om det också, så tycker jag faktiskt att just att du med ett sånt, ska vi säga, bra personligt varumärke, eller om man ska säga, som många människor lyssnar på. Och som anses vara ganska normal. Jag menar att du trädde fram och liksom normaliserade det här också. För det har ju varit lite... Nej, men många tycker ju att det är lite suspekt det här med prepping och sådana grejer. Att det inte är... Men det håller på att normaliseras nu. Och jag tänkte så här när jag såg dig där, att det var väldigt viktigt det du gjorde när du trädde fram där i en sån riks-tv-kanal faktiskt. Och normaliserade det. Och la lite skärpa i det också.
Men jag tycker att det där är så spännande, för det känns som att folk som håller på med prepping, de är ju väldigt liksom, de är upprörda över att inte fler gör det, att folk inte tar sitt ansvar och sådär. Men samtidigt är det ju ingen som vill prata om att de är preppers. Utan, för det har ju till att man inte ska berätta att man har lager av mat och sånt där. Det är någon slags säkerhetstänk kring det. Jag har ju i flera år försökt göra tv-program om prepping, men det har varit omöjligt att hitta någon som vill visa upp sina grejer och berätta hur de tänker och sådär. För att det är att de vill hålla det hemligt. Så det finns ju som en motsättning i det, tycker jag. Därför tycker jag, känns det liksom skönt att bara... Ja, men du smsade mig efteråt så här, typ att jag hade gjort bort mig. Vad sa du? Oops.
Ja, men jag sa så här att nu kan vi hoppa över det där avsnittet om säkerhet. För nu är det ingen som har förtroende för oss när vi går ut som prepper i en av Sveriges största tv-kanaler.
Nej, men exakt. Ja, men det, och det är ju sant på ett sätt. Men det är väl också, det är ju orimligt att tänka att det ska normaliseras, att folk ska ta tag i det här om ingen vill prata om det.
Nej, men precis så är det. Och jag kan väl säga så här att givetvis är det så här att tittar man på de allra allvarligaste scenarierna som faktiskt inbegriper social och kulturell kollaps, så exponerar man sig ju jättemycket genom att göra så här. Men jag har, och du har ju också, en drivkraft att vi måste skärpa oss, för det är en av de bästa beredskapen, är att det är fler som är beredda, va?
Just det.
Och det är faktiskt på en nivå i Sverige, det är alltså 3 år sedan myndigheterna gick ut och sa till befolkningen att du, det finns ingen beredskap och det kommer att ta flera decennier att bygga upp det här.
Mm.
Kan ni nu se till att ha minst en veckas, gärna mer, utav beredskap? Och inte ens 20% har tagit tag i det här utav hushållen på över 3 år.
Är det 20% bara alltså?
Alltså man gjorde en undersökning i fjol. Jag skulle kunna tänka mig att det är några procentenheter till nu i samband med pandemin. För att det blev ju så tydligt också att beredskapen hos myndigheter och sånt inte var bra, va?
Jag tror du skulle säga samma med podden.
Vadå?
Alltså jag trodde du menade att det hade gått upp några procentenheter efter att vi hade lanserat podden.
Ja, förhoppningsvis har det gjort det. Jag vet att det är många som har tagit tag i det. De har funderat på det och nu tog de tag i det när vi började. Det är en hel del som har skrivit.
Men jag tänker också så här med det här med säkerhet. Att jag har mycket farligare kompisar än vad de som lyssnar har. Så det är lugnt.
Du menar de som ska komma och ta din mögliga köttbiten?
Exakt.
Och hänger på tork i jordkällan.
Ja, och för lite kontext där så jag smsade Patrik livrädd igår. Jag har 3 lufttorkade skinkor som hänger i jordkällan. Och de har nu fått ett härligt täcke av mögel på sig. Jag undrar om de var förstörda, men det gör de inte. Men skit i det! Nu drar vi igång!
I väntan på katastrofen även den här veckan sponsrad av det lilla köksbryggeriet. De har ett erbjudande på sina kit, sina ölbryggningskit. Där ni som lyssnar kan gå in på deras sida och använda er av rabattkoden katastrofrabatt. Så får ni 10%. Och det finns olika fermenteringskit. Du får utrustning, instruktion och råvaror som behövs för att genomföra det. Och när du har provat det här så har du kvar din utrustning och kan skaffa fler råvaror och upprepa det hela. Det som är roligt där när jag tittade på det här också, det var det att de har ölbryggningsrecept bland annat på mitt favoritöl Amarillo från Oppigårds. Så att man kan testa det också, det finns flera olika. Sen har de även väldigt bra böcker och det har faktiskt kommit flera bra böcker på svenska när det gäller fermentering och olika receptsamlingar och sånt på att göra tillbehör till exempel. Så att titta gärna på deras böcker också. Rabatten gäller dock kitten, de här kitten där. Sen såg jag att de hade en kolhyvel. Och det är en speciell hyvel med 3 knivar. Den ser ut lite som en mandolin. Men den är just för att göra surkål. Och det är 3 knivar, då går det lite fortare att hyvla ner de här fina kolstrimlerna. Men en väldigt viktig grej med den där jämfört med en mandolin som har vassa knivar, det är att den här är lite tandade knivarna också. Och det gör att du får en riven yta på de här kolstrimlorna som gör att fermenteringsprocessen då med mjölksyrebakterier går mycket snabbare och lättare och bättre. Så vill man hålla på med surkål så rekommenderar jag en sån där kolhyvel. Tack så jättemycket Lilla Köksbryggeriet för sponsringen och glöm nu inte rabattkoden katastrofrabatt så får ni 10% på kitten som de säljer.
Patrik,
ja.
Vi har ju lanserat begreppet, minnesregeln, minnesramsan, sägningen hemskt vis. Som ett sätt att memorera områden som man behöver tänka på när det gäller beredskap. Hemskt vis är då en förkortning för hälsa, energi, mat, säkerhet, kommunikation, transport, hemskt. Vis, vatten, information,
skydd.
Skydd! Som i ett hus eller en koja. Och det här är ju då saker som man ska lägga på minnet. Vi började förra veckan att prata lite så smått om det här med mat. Vi kom inte så långt för vi hamnade genast i ett annat H, nämligen höns. Men jag tänkte att vi ska fortsätta prata lite om mat. För i den här broschyren om kriget eller krisen kommer så står det att man ska ha en veckas mat hemma. Och då tänkte jag fråga dig, Patrik. Vad ska man ha?
Alltså när man pratar om kortare tider av mat så handlar det ju egentligen om att ha extra utav det som man normalt sett äter hemma.
Ja.
Alltså det är ju väldigt få livsmedel som inte håller en vecka. Alltså jag tänker mig nästan barnfamiljen som handlar en vecka i förväg.
Ja.
Veckohandlar i princip. Det är ju inte mycket mer än det. Men sen kan man ju också ha extra mat av det som har längre hållbarhet som du ofta har i ditt torrskafferi då, va? Du har ju varit inne på pasta här förut.
Ja.
Havregryn har ju väldigt lång hållbarhet. Du har konserver också. Konserver, ja, det finns ju mycket konserver som är, ska vi säga, det jag har här hemma, det är ju tonfisk, makrill i tomatsås.
Mm.
Vi har även bullens. Det där är en sån där grej att man älskar eller hatar den.
Pilsnerkorv.
Ja, bullens. Pilsnerkorv, ja, precis.
Ja.
Väldigt nyttig korv på det viset att det är mycket inälver i den. Det är mycket näring i den.
Mm. Nu sålde du en bullens pilsnerkorv till alla som lyssnar.
Ja, men sen har du ju det här med krossade tomater.
Ja.
En mycket energirik konserv som finns är ju kokosmjölk eller kokosgrädde, lite fetare då, energirik.
Men då får jag fråga om de här konserverna.
Ja.
Då har du, hur mycket har du av varje?
Jag gjorde en inventering här, jag hade 96 tonfiskburkar.
Ja. Äter du av dem då? Eller
ja. De alltså det är ju det, de här kortare tiderna, då handlar det ju alltså om att recirkulera, alltså cirkulera det, använda det och så fylla på i bakänden. Så äter du av det som är äldst.
Mm.
Så att det inte det står grejer och blir jättegamla. Och mycket av de här konserver, torkade varor som bönor, ris, pasta och det här, det håller ju i många, 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 många år. Det är bäst före datumet. Det är ju någonting som man måste sätta på produkterna.
Mm.
Ägg håller sig i 3 månader.
I rumstemperatur, va?
Ja, både i rumstemperatur och kylskåp. Så att det är, och du behöver inte ta upp kylskåpsplats med ägg.
Nej.
Utan du kan ha det i rumstemperatur också. Sen kan det hända att det håller lite längre i kylskåp. Det där är jag inte helt säker på. Men det är väldigt lång hållbarhet på ägg då, till exempel. Men om man tar det här med bäst före datum till exempel på torkade produkter, det gäller även frystorkat. Det kan ju vara några år bäst före datum på en frystorkad produkt till exempel.
Mm.
Men den håller ju i decennier. Det de garanterar med bäst före datum, det är ju näringsinnehåll.
Mm.
Och sådana saker också. Att okay. De går i god för att det ska vara. För det är ju så här att allting faller ju sönder. Termodynamikens andra lag, tror jag det.
Det kan din självbiografi heta, Patrik.
Ja.
Allting faller sönder.
Ja. Ja, men det gör ju det. Bergen vittrar ju ner, va? Om inte det kommer andra krafter och bygger upp dem i och för sig. Men allting vill ju nå så lite. Och det innebär att ämnen och sånt trillar ju sönder också. Det är faktiskt till och med så att om du lägger upp ved och låter den ligga väldigt länge, många decennier, ett halvsekel eller någonting sånt där, så kommer det att vara sämre värmeinnehåll i den veden. Va?
Mm. Det sker väl bara efter några år? Väl?
Ja, fast inte märkbart.
Nej.
Det tror jag inte har så stor betydelse. Men det är ju att att den kemiskt bundna energin minskar i och med att molekylerna blir mindre utav sönderfallet då, va? Men det är samma sak med näring i mat då, att det kan minska. Det är ju samma med mediciner. Här kommer vi in på ett område där vi ska vara försiktiga. Varken du eller jag är ju läkare, men man kan ju säga så här att försvaret i deras medicinförråd, så har de alltså 15 år på medicinen i de flesta fall, va?
Mm.
Och där har de gjort mycket tester och undersökningar och sånt också. Och det kan vara så att det är ner emot 80% av den verksamma substansen då. Alltså att det har minskat så att man får höja dosen något om det är väldigt viktigt att hålla dosen då.
Okej, okay. Men 80% är ändå 80%.
Ja, men precis va. Det är inte det att det är, oj, nu är det ett datum, nu är det värdelöst va.
Ja. Men när det gäller konserver till exempel, vad ska man säga om lagringstid på sådana?
Ja, vi har fått väldigt bra smak och lukt vi människor. Och det är just bland annat tror jag för att vi ska kunna se om saker är dåliga eller bra. Är en konservburk, alltså en sån här plåtburk, är den hel? Det är inga skador, den är inte bucklad, ingenting. Den har inte rostat.
Mm.
Då kan du lita på den, speciellt om du öppnar den. Sen har den legat väldigt, väldigt länge.
Alltså, hur länge är väldigt, väldigt länge?
Ja, decennier.
Ja.
Så kan det ju ha hänt saker med det inuti. Det behöver inte betyda att det är farligt.
Alltså att det blir ett omodernt. Lapskojs,
ja, men det kan ha ändrat konsistens och alltihopa. Det här sönderfallet helt enkelt, va?
Just det.
Så kanske det inte är så trevligt. Men är det en hel konserv så är det en hel konserv. Är det däremot skador på det så kan det ju ha kommit in botulinumbakterier i den.
Ja, för det där är ju någonting som jag inte känner till förrän jag började konservera själv. I glasburkar, i tryckkokare. Då berättade du för mig om det här med botulism. Och det låter ju svinläskigt. Det är alltså en bakterie som kan... Ja, berätta. Vad är botulism?
Ja, det är en bakterie som när den förökar sig så bildar det ett gift som är bland det giftigaste som vi känner till. Alltså vi pratar gram, eller ja, om det är några hundra gram eller någonting sånt där. Men vi är på gramnivå för att döda hela jordens befolkning, va?
Typiskt dåligt gift.
Ja, men ja. Det är viktigt att känna till det här och hur man hanterar det då, va?
Ja, men då, hur vet man om det man har fått botulism i en konserv?
Ja, du, om det är en hel konserv,
ja,
och den är industriellt gjord,
mm,
då kan du ju lita på den. Då har du ju en säker produktionsprocess.
Just det.
Så är det. Är den däremot trasig, då, eller det kan vara trasig, alltså rost, kraftiga slag på burken.
Ja.
Det lärde väl din mamma och pappa dig när du skulle köpa konserver att man måste titta så att de inte skadade.
Det har inte mina föräldrar lagt så mycket vikt vid. Just konserv.
Min pappa lärde mig det.
Ja.
Ja. Nej, men då kan du lita på den.
Ja.
Men sen har du en grej till. Och det är att det här giftet, det fördärvas om du värmer upp maten till 85 grader.
Okej.
Okay. Det kan man ju alltså tänka. Så det här botulinum, Clostridium botulinum då, som bakterien heter. Det finns olika grupper och sådär av dem då. Men de som gör det här botulinumgiftet, de finns ju runt om i naturen. Och man kan ju också tänka sig då, du vet det här med raw food kontra tillagad mat.
Mm.
Att det här när man började tillaga maten, att det faktiskt minskade, alltså historiskt sett då, när vi började laga mat.
Just det.
Att det blev mindre dödsfall av människorna helt enkelt.
Men får botulismen, botulinumbakterierna, får den maten att lukta eller smaka på något speciellt sätt? Eller är den osynlig?
Nej, jag tror inte att det är någon kraftig smak och lukt på det där.
För det var det som är det läskiga tycker jag. Det är så jag har förstått det också. Och för annars så kan man ju oftast känna om mat är dålig eller inte genom att lukta på den. Men om jag öppnar en konservburk med köttfärssås och det är inte luktar eller smakar någonting, men det kan fortfarande finnas botulism där inne. Det är ju jätteläskigt.
Ja. Det läskiga med just botulinum också. Nu är det ingen som kommer att våga konservera eller någonting när vi är färdiga här sen kall. Skulle inte vi inspirera folk, ja?
Vi får komma dit.
Nej, men det här är ju en kunskap som är viktig att ha. Så att det inte blir allvarligt, va? Men det finns ett antal bakterier som är väldigt stark överlevnad. Alltså det är svårt att få död på dem. Och botulinum är faktiskt en sån bakterie som är jättesvår att få död på.
Okej. Okay. Den är väldigt bra på att döda andra, men den är väldigt svår att döda själv.
Ja, precis. Och det finns ju ett antal grejer då som... har du det väldigt kallt till exempel, som ett kylskåp, då växer den inte till.
Mm.
Och då bildas ju inte det här giftet, för det är just vid tillväxten som giftet bildas då.
Ja.
Eller om du har ett pH som gör att det blir surt.
Aha.
Så tillväxer det inte heller.
Alltså det betyder att det kan inte bildas i sura konserver, typ tomatsås till exempel?
Nej. Vi började ju tidigt när vi träffades första gången i samband med tv-inspelningar där och pratade om det här med konservering, och du köpte nog en tryckkokare ganska fort. Mm. Nu har ju du mer erfarenhet av det där än vad jag har. Du blev ju heltåld på det där. Det räcker alltså att koka även sånt som inte är syrligt egentligen. Alltså vid 100 grader. Det är bara det att då måste du koka så länge, va?
Hur länge måste man koka då? För att
det
ska,
jag vet det. Inte, men det kan vara extremt långt. Du kokar ju sönder allting hur mycket som helst. Då.
Ja.
Och då är det ju så att kokar du någonting i vatten, ett vattenbad eller så, så kan ju det aldrig bli varmare än 100 grader. För då blir det ju vattenånga, va? Så att det ligger ju på 100 grader.
Just det.
Däremot om du har en tryckkokare eller speciell konserveringsapparat då, som är en tryckkokare, så kan du få upp temperaturen. Och din tryckkokare, den går till 120, va?
Ja. Eller 119,5 eller sånt där, tror jag.
Ja, ja, men runt där i kring är det. Och då går ju den här processen mycket, mycket, mycket fortare.
Alltså man dödar botulinumbakterierna snabbare?
Precis, och då behöver du inte hålla på lika länge.
Men om vi då ska, om vi ska backa bandet lite och prata om vad en konserv är. Det är... Som jag har förstått det så är det att man hettar upp en mat i en burk till då 119,5 grad eller 120 grader. Och sen beroende på hur högt över vattnet man är så ska man koka olika länge beroende på hur stor burken är.
Ja, eller höja trycket om det är högre upp.
Okej, om man kan det, om man har möjlighet att höja trycket.
Ja, precis.
För min tryckkokare, den är ju som den är. Den har ju som bara ett läge.
Mm.
Och om man då gör det, jag kör ju honungsburkar och kör jag dem i 45 minuter tror jag räcker, men jag brukar köra 60 minuter för att vara på säkra sidan. På två ringar som det är på min tryckkokare, det betyder att det är, ja, vad det nu är, antal PSI, vet du eller?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag går på termometern.
Just det.
Faktiskt, för att... när du höjer trycket så stiger ju temperaturen också. Då kan du alltså när du kokar ha en högre temperatur än 100 grader.
Just det. Men då hettas innehållet i burken upp och luften pressas ut när det svalnar sen. Stämmer det här eller?
Nej,
fan.
Den pressas ju ut när du värmer upp.
Nej,
den,
värmer
inte
upp
när den svalnar. Utan sen när den svalnar, då är ju locket tätt.
Just det.
Och det kommer inte in igen. Trycket ökar ju även inne i burken, va? Och då pressas vattenånga och sånt ut ur burken, och sen när den svalnar så får du ju istället ett vakuum, och det ser du ju på att locket är inböjt.
Det buktar inåt, precis.
Ja, precis, och du får en speciell ljudklang när du slår på den. Så har du en burk med vakuum i och en burk utan vapen, och så slår du med en sked eller någonting på den, så hör du en väldig skillnad. Och det är ju ett sätt att kontrollera också, för det är väldigt viktigt att det här vakuumet är kvar. För det är ju ett tecken på att den är tät då, va?
Just det. För och om vakuumet är kvar, då vet man, det har inte kommit in något nytt i den här burken sen den dagen jag hettade upp den till 120 grader i min tryckkokare. Och det betyder då att det finns ingenting som lever där inne, inga bakterier som lever där inne.
Nej.
Och då vet man att den är säker.
Precis.
Och det här gäller då så länge burken håller. Stämmer det eller?
Ja.
Och det kan ju röra sig om många, 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 många år.
Mm. Det finns ju berättelser hur husmödrar då, när man förvarade de här burkarna sen. För det är ju så också det här som jag sa med kylskåp. Har du de här, många gånger förvarade man ju de här burkarna då, de konserverna, i jordkällare.
Ja, det gör
där du har lägre temperaturer, va? Och då kunde ju husmodern gå och kolla på locken genom att slå på dem. Och vad, gjorde hon det varje vecka, så var det någon som hade börjat läcka, så kunde man ju använda den innan det blev bekymmer med den då.
Just det.
När man hade små marginaler och verkligen behövde ta vara på allting då.
Det verkar som att just husmödrarna har slutat, i alla fall i mitt hushåll, att hålla efter konserverna. Och det är mer husfädrarna som gör det nu för tiden.
Ja, det finns nog både. Det är nog olika i olika hushåll, tror jag.
Ja.
Men jag kan ju säga just det här. Jag har ju inte varit så mycket för konserver historiskt sett.
Varför inte då?
Nej, alltså, ha tillagad mat stående länge och så vidare. Men det är faktiskt en vän till mig som berättade på det här viset. När du konserverar kött framför allt, så kokar du ju köttet i sin egen vätska i en sluten behållare.
Mm.
I sina egna safter. Och det är alltså att se det som en tillagningsmetod snarare än en konserveringsmetod också, va? Och sen är jag ju intresserad av sånt där och har fåglar och vill ta vara på det. Och vi har ju alltid frysen nu då. Men är det så att inte du har tillgång till frysboxar och sånt, så kan du ju alltså slakta. Visst, du kan torka, salta, alla de där bitarna också. Men du kan också konservera och koka in det i burkar då. Så därför så skaffade jag en sån här mer... Ja, den är gjord för att konservera i snarare än att tryckkoka livsmedel i då. Din är väl mer en tryckkokare?
Precis, jag har ju köpt en tryckkokare bara på en liksom elektronikkedja. Som man ställer på spisen, men man kan ju också ställa den på någon typ av gaslåga såklart. Eller på eld, antar jag. Men du har ett riktigt as till konserveringsapparat.
Ja, jag köpte hem en sån här All American. Det är ju så, i USA så har man ju haft en utbredd levande tradition utav det här med konservering då, canning som de säger där. Och jag kan passa på, och jag själv tittar ju på deras motsvarighet till Livsmedelsverket. I och med att de har väldigt mycket riktlinjer och sånt och forskning på det här området, och i och med att det har varit en levande kultur där.
Den skickar ut till mig ganska tidigt i en PDF. Vi kanske kan länka till den från vår Instagram.
Ja, jag tänkte det.
I väntan på katastrofen. Katastrofen.
Ja, kan ni gå in precis. På Instagram. På Instagram, ja. Vi lägger upp den där. Jag har också en från Livsmedelsverket då, där man har gjort lite tester så att det finns på svenska också då. Inte alls lika omfattande, men i den här amerikanska då, så finns det ju tider och rekommendationer och sånt där med säkerhetsmarginaler och sånt där för att få ett bra resultat. Och där finns även om all annan konserveringsmetoder och sånt också. Fermentering och saltning och pickles och...
Och så bara, jag kanske förklarar det där luddigt för. Det är då storlek på burk, höjd över havet, temperatur och tryck ger då tid för att det ska vara helt säkert att äta.
Ja, det här, du sa 120 grader då, eller 119,5.
Mm.
Det är ju så här att det är ju när vi håller på hemma i tryckkokare för hushåll. Det är ju så att det är väldigt stora krafter och du har säkerhetsventiler och sånt på sådana.
Just det.
Och när de gör i industrin så har de ju helt andra maskiner och kan ha ett mycket högre tryck, vilket gör att de får mycket kortare tider och så.
Och får du en annan konsistens på livsmedlet, va?
Precis. Jag har ju bland annat, gör jag så här att jag kokar ju bönor i burkar då.
Ja.
För och efterlikna sådana här färdiga som du kan köpa i affären.
En liten tetra brukar det vara nu för tiden.
Precis, precis. Och jag får ju inte alls lika fasta, utan mina är ju mjöljare.
Ja.
Så är det.
Ja.
Och det beror ju på detta att de kan köra högre tryck, högre temperatur då.
Kortare tid.
Kortare tid, ja, ja. Precis.
Jag gjorde bondbönor i burkar i år. Det blev faktiskt jättebra.
Mm.
Bondbönor, ja, de blev toppen faktiskt. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Det går att fermentera bönor och sånt också då. Då sänker man ju pH-t egentligen. gör det surare.
Ja.
Det funkar ju också.
Men det här med att konservera, göra konservburkar, det jag kan verkligen rekommendera det. Det är ett toppen sätt att ta tillvara på rester. Så om man har gjort köttfärssås och spaghetti liksom, och så har man jättemycket köttfärssås, och då istället för att frysa in den så tar man sig plats i frysen, så stoppar man den i honungsburkar, drar åt locket, fingerhårt har du sagt. Jag tycker att det är lite, att man ska dra åt lite hårdare än fingerhårt. men inte, man ska inte ta i allt man kan så att den blir helt tät, utan man drar åt ganska hårt och sen så stoppar man burkarna i tryckkokaren och så drar man
är
på.
Är du den. En sån där som har dragremmar när du kör marklyft eller?
Det har jag verkligen inte. Åh gud. Att jag är svag i fingrarna, tänker du det? Fan! Ja, hur som helst. Och sen så kör man de där burkarna i en timme och sen tar man ur dem. Och det är så jävla coolt, för eftersom det är så otroligt hög temperatur där inne, 120 grader, så kokar ju innehållet i burkarna långt efter att man har tagit ut dem ur tryckkokaren. Det är ganska coolt att se. De står på köksbänken och bubblar i en halvtimme efter att man har tagit ur dem. Och sen så ser man då att locket har börjat bukta neråt. Det betyder att det är vakuum i burken. Och sen kan man ställa dem där i jag ställer dem i jordkällaren då. Men har man ingen jordkällare så får man ställa dem i ett skåp bara. Och så håller de i, som du har sagt, decennier. Och det är ju asmäktigt. Så varje gång du gör ett storkok, det gör man hela tiden. Chili, soppa, köttfärssås, köttgryta. Ja, grönsaksgryta går väl också att göra. Olika indiska grytor har jag gjort. Bara ner i konservburkar. Och sen så har du det. Och det är inte bara för liksom, katastrofen, utan vi äter av det där hela tiden. Man kommer hem sent och alla är hungriga. Och då har man färdig köttfärssås i en burk. Så man inte behöver tina, utan bara hälla en kastrull och värma på. Det blir asbra, tycker jag.
Mm.
Och det här är ju ett sätt att jag tillagar grejerna innan jag stoppar dem i burken. Men man kan ju också då tillaga grejerna i burken. Du brukar göra ärtsoppa, va, Patrik?
Ja, går ju att göra andra grejer också, som kallops och chili och grytor och så som du säger. Och det egentligen handlar det ju om att göra matlådor fast du har dem i burk.
Precis.
Och du kan ju ställa dem alltså i skafferiet också. Behöver ju inte, om du har ont om kylda utrymmen då. Så håller de ju sig även i rumstemperatur då, även om du har tagit bort en säkerhetsmarginal. Men har du gjort arbetet ordentligt och så, och du har vakuum i dem, så är det ingen fara i rumstemperatur heller, va? Det ser du ju i affären, så står ju konserverna i rumstemperatur, ja, där inne, va?
Jag tänker framförallt om många som lyssnar på den här podden bor ju i lägenhet. Det får vi ju väldigt mycket meddelande om. Så hur gör man om man bor i lägenhet? Och då kanske man har, du vet, tre fryslådor i sin frys. Den blir full snabbt. Så lägg inte frysutrymme på tillagade maträtter, utan gör det i burkar istället och ha i skafferiet eller i ett skåp. Det tycker jag är smart.
Mm, det är det verkligen. Och framförallt att ta vara på matrester och sånt där, så har du en matlåda som du bara tar en burk med dig.
Men jag gissar, Patrik, att du då kommer nu att säga så här, att det kommer inte att räcka med konserver. Det kommer inte att göra att din familj kan äta i en vecka kanske, och kanske en månad, men i ett längre perspektiv, i 6 månader till exempel, då förslår det inte längre med konserver, för det är väldigt många konservburkar som behövs.
Alltså det beror ju på, då, alltså det är ju så här att vi bygger ju hus för miljoner nu och har gjort det i decennier. Och det finns inte något skafferi i husen ens en gång, va? Och ingen eldstad i de flesta husen heller.
Nej.
I den här delen av världen. Ja. Det är ju... Ja, så är det. Men det går att göra väldigt mycket konserver faktiskt. Och ha en stor del av förråden i det, om man har plats för det, va? Så är det.
Mm.
Och de går som sagt att förvara i... rumstemperatur, så det är ju bara att knöka in i skåpen nere i bokhyllan i vardagsrummet.
Okej, Patrik, då har vi pratat om konserver, men det finns ju andra sätt att lagra mat över tid.
Ja, det gör det. Och du har ju andra typer av konserver än de som är högtemperaturbehandlade.
Mm.
Ja, du har ju till exempel sylt, saft, pickles, alltså ättiksinläggningar av olika slag.
Och här är den konserverade grejen socker, eller?
Ja, det finns. Det handlar egentligen om hur aktivt vatten du har i en produkt. Du kan ju ta bort vatten genom att torka den. Men sen kan du också binda vatten med socker och salt.
Mm-hmm.
Det är ju det som är när vi saltar och sånt också då.
Vad betyder det? Binda vatten med salt? Alltså vad är det med det vattnet som gör att det blir
dåligt? Ja, alltså för att du ska få bakterier till växt så behöver de ha möjlighet att växa i vatten då. Och binder du det då med salt eller socker så blir det svårare för dem. Och når du vissa nivåer då stannar det ju upp helt och hållet.
Okej.
Okay. Och det är också en viktig grej när det gäller det här torka, salta, socker, göra det surare, sänka temperaturen. Även vakuum kan ha betydelse. Alltså du vet vakuumpackat då.
Mm.
Så är det ju så att de här kompletterar varandra.
Mm.
Om du bara har en metod då behöver du ta i mycket mer. Men har du tre metoder, ja då behöver du inte ha så mycket av varje va. En typisk sån grej, det är ju det som vi använder bland annat till sillinläggningar. Den klassiska 1-2-3-lagen. Du tar en del 12% ättika, två delar socker och tre delar vatten. Då tar du både socker och sänker pH med ättiksyran då.
Ett sätt att komma ihåg den där 1-2-3-lagen, vilken ordning de ska komma, det tycker jag är så här. Man börjar med det man minst av allt vill äta. Och sen tar man det som verkar näst jobbigast att äta. Och sen så tar man det som verkar lättast att äta. Så ättika, socker, vatten.
Ja, så är det. Men om man tittar på det här lilla lagret då. Så har du, vi var inne på frystorkad mat här för, ja var det förra eller förra veckan. Men vi har tagit upp det lite grann. Men det är ju faktiskt en av de där. Om man använder frystorkat också ibland. Så kan man ju ha ett litet lager hemma av frystorkat. Som är den där extra maten för nödsituationer också. Och sen omsätter man de frystorkade produkterna. När man är ute och vandrar eller utflykter. Eller i båten eller vad det kan vara för någonting då va. Frystorkat har ju nackdelen att det är dyrt.
Just det.
Det är väldigt dyrt att köpa. En jättestor fördel det är ju när man ska bära det.
Ja.
Alltså typ friluftsliv ut och vandra och så vidare. Då är ju frystorkat. Jag har ju frystorkat hemma också här. Va? Jag har...
Hur mycket då?
Ja, du vill väldigt gärna veta det där. Hur mycket jag har av allting. Du.
Det är men, så kul bild.
Det kan väl säga så här. Jag skulle tippa på 120 påsar eller något sånt där har jag väl.
Ja.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Lång vandring.
Ja. Ja, det är så.
Ja. Sen har ju din fru tre par skor och nöta ut också, så ni får ju gå långt.
Ja, men precis. Och hållbara skor dessutom.
Exakt.
Ja, kan gå väldigt långt. Men jag vill ändå ta, vi pratade om konserver där. En fördel med konserv just i det här kortare perspektivet också då, det är ju det att den har ju faktiskt vatten. Vi Vi pratar ju om det här att lagra vatten också. Att har du konserver så är de ju redan vätskesatta. Va? Har du en frystorkad så måste du ha vatten. Det är också lagrat då. Va? Så det är en fördel med konserven då.
Just det.
Och i övrigt då när du ska lagra saker lite längre tid så är det ju de torkade. Alltså det som står i ditt torrskafferi då. Va?
Alltså mjöl och pasta och ris och så.
Ja, och mjöl är det ju så att de raffinerade mjölsorterna de håller längre när du väl har det malt då.
Mm-hmm.
Och det beror ju på att har du till exempel Grahams mjöl, då har du ju med vetegrodden i det där också. Och då får du ju fett.
Mm-hmm.
Vetegroddolja har du hört talas om kanske.
Nej.
Nej. Det är väldigt nyttigt. Det finns på hälsokosten att köpa.
Mm-hmm.
Nej, men du har fettsyror i det, när man malde hela kornet då.
Det är det som är grahamsmjöl. Jag vet inte vad grahamsmjöl är. Jag har bara hört. Alltså,
Nej, men grahamsmjöl är alltså malt på hela vetekornet då. Medan det här vita mjölet, då har du tagit bort alla nyttiga delar som skalet och vetegrodden och så vidare. Va?
Mm-hmm.
Tappar jättemycket av vitaminer och mineraler och sånt då. Men du får det här vita, fluffiga, stora brödet då. Mm.
Just det.
Så är det. Men nu har ju du köpt en kvarn också då, så du kan ju du mala hel säd.
Ja, men exakt. Jag fick en kvarn av mina kompisar i 40-årspresent när jag fyllde år för en vecka sedan. Så nu har jag en kvarn att mala. Men om jag då tar helt vete, för det har jag också köpt av en bonde här, så jag har lite lager av det. Då, om jag mal det så får jag grahamsmjöl alltså.
Ja, det kallas graham då.
Okay.
Men det är ju fullkornsvetemjöl kan du ju kalla det också då.
Mm-hmm. Ja. Ja, det ska jag testa. Men vi får återkomma till det där med brödbak. För nu ska vi försöka fokusera lite på det här med att lagra mat. Om man då vill lagra mjöl, till exempel. Vi tar det som exempel då.
Ja.
Är det bättre att lagra mjöl eller är det bättre att som jag lagra hel vete i lufttäta tunnor?
Alla sådana här frön, de är ju gjorda för att lagra sig. Sen vet du ju det att när du ska så grönsaker och sånt så har de ju olika hållbarhet. Alltså vid olika antal år som de håller de här fröna som de lever.
Mm.
Men det är ju en förpackning som är till för att skydda näringen och resurserna och alltihopa. Det är ju en levande organism, ett frö. Och det gäller ju även säden då, så den är ju förpackad på och konserverad på det bästa sättet redan. Om du mal sönder ett korn då, ett frö av något slag, ja då exponerar du ju alltihopa det här för härskningsprocesser och alltihopa det där. Så att det gäller också en sak som många tänker på utav oss som är intresserade utav att ha längre perspektiv då.
Mm.
Jag är ju småbrukare. Jag tänkte på det när du var i TV4 där och de före detta yrkesofficeren och preppen.
Ja.
Jag har inte ens vant mig vid att använda det där ordet riktigt än. Utan när du är med i TV4 nästa gång, Kalle, då får du säga före detta officeren och småbrukaren.
Ja, det ska jag säga. Jag lovar.
Ja, gör det! Nej, men alltså, ta kryddor. Mycket av våra kryddor då. Alltså om du nu ska ha det längre perspektivet. Visst, man kan väl äta pasta en vecka eller två då, så behöver man inte äta pasta mer resten av livet sen. Men om man tittar ett längre perspektiv och du ska äta mycket av sån här mat och komplettera med sånt du kan producera själv. Alltså när jag säger mycket sån här mat så tänker jag ju på de här spannmålsprodukterna med mycket energi och näring i då, som bönor, linser, frön av olika slag, spannmål, alltså eller ja, säd, vete, ris, sådana saker. Mm. Du behöver ju verkligen ha kryddor också.
Just det.
Och ska du ha stora lager av kryddor, alltså vi pratar kilovis i alla fall då, då behöver du ju ha hela kryddor. För mal du dem så är ju de här smakämnena och eteriska oljor och alltihopa som är de här, då blir ju det flyktigt.
Okej.
Okay. Så det är därför du ska ha pepparkvarn, en för vitpeppar och en för svartpeppar, så att du alltid har hel peppar och så mal den när du använder den helt enkelt.
Okej, okay, så lager av kryddor, då ska det vara hela kryddor, så hela pepparkorn till exempel.
Ja, och du har ju massvis med frökryddor. Fänkål, anis, kryddnejlikor, kardemumma. Alla de här är ju egentligen olika typer av frön med mycket eteriska oljor och sånt.
Mm.
I då, för smak och så. Så de finns att köpa hela om du vill då.
Just det.
Och det är ju mycket, 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 mycket billigare att köpa ett halv kilo eller ett kilo än att köpa de här småburkarna som är förpackade då, portionsförpackade nästan.
Just det. Och hur lagrar man pepparn sen då? När man köper hem ett kilo svartpeppar hel. Varifrån beställer man den till att börja med?
Ja, jag försöker ju ha så mycket ekologiska produkter som möjligt också själv då.
Ja.
Så jag beställer från biodynamiska produkter i Järna.
Aha.
Eller ifrån Biofood.
Ja, och det... då beställer jag hem därifrån ett kilo svartpeppar.
Ja.
Vad gör jag med det när det kommer hem?
Ja, det är alltid en fördel det här som jag sagt förut också, att förvara mörkt och svalt.
Ja.
För då, det är ju det att då stannar ju alla de här processerna upp som bryter ner saker och ting då, va? Ljus bryter ner mycket och värme, då ökar ju aktiviteten i den kemiska aktiviteten i allting då. Så att mörkt och svalt är bra. Sen kan man ju, kryddor som säljs i Sverige, de är behandlade. Ja, nu har jag inte kollat upp det här riktigt, men jag för mig att de är behandlade så att de ska vara rena då. Alltså inte ha bakterier och sånt på sig då, och då är de redan döda.
Mm.
För vad man kan göra också om man vill förbättra och verkligen ha saker liggande länge, det är ju att ta bort syret också då.
Alltså vakuumförpacka?
Vakuumförpacka, ja, precis. Ja. Och det kan du, ja, du kan göra på två sätt. Det ena är ju vakuumförpackning med sån här vakuummaskin.
Ja.
Det har väl du som jagar mycket, ja, har väl en, ja, det vakuumförpackning, precis. Jag gör så här med mina pumpakärnor, linfrön, solrosfrön och så vidare som innehåller mycket fett. De är ju energirika de här, va?
Mm.
Och jag har ju lite större lager och sånt också. Då har jag en vakuummaskin med en sån här burk.
Mm.
Så kan du koppla en slang från vakuummaskinen till burken och få ett undertryck i den här stora plastburken då med ett tätt lock. Då ställer jag en sån här, då är den så pass stor så att jag kan ställa en honungsburk utav den här gamla klassiska 700 grams storleken ryms i den där burken. Så då lägger jag fröna i såna honungsburkar. Kör fingertight, och jag som kör marklyft utan dragremmar då har ganska starka nyper och som har byggt ett helt hus med hammare och spik. Ja. Man får ju lära sig det där då, va? För det ska ju orka suga ut samtidigt som det sitter lagom så att det inte släpper när det väl har blivit ett undertryck i då, va?
Just det.
Men hur som helst, jag ställer den med fröna i där och drar åt. Inte allt jag orkar med hela handloven och alltihopa, utan strax under det där i alla fall då. Och då suger jag ur luften, då sugs luften ur även i den här honungsburken.
Jaha.
Och sen när jag öppnar burken då så ligger locket fast suget på och det kommer inte in något nytt då i den där honungsburken. Så reducerar jag syret på det viset i de burkarna då för att minska härskningsprocesser och sånt och förbättra. Plus att de förvaras i mitt mörka skafferi och svalare då huvuddelen av året då.
Just det.
Sen har du det en tredje grej då förutom sån här vakuumpåsar och det här sättet med burkarna där som jag beskrev. Så har du ju mylarpåsar.
Mm. Med det?
Det är ett speciellt plast. Alltså plast har porer och sånt som gör att det blir en viss luftväxling. Och har du haft bensin i en plastdunk någon gång?
Ja.
Har du märkt att det blir mindre med tiden då om det står något år eller två?
Nej, det har jag inte tänkt på, tror jag. Det brukar pisa när man öppnar.
Ja. Ja, men det är en annan grej, för det är ju att det är lite varmt eller temperaturförändringar, så det är under- eller övertryck i okay. den där då.
Ja.
Men alkylatbensin till exempel, om du köper en sån 4 liters dunk och så blir den stående. Nej, men det står alltså och avdunstar igenom materialet helt enkelt.
Jaha!
Men om du då vill du verkligen långtidsförvara mat, då använder man sig av mylar.
Aha.
Mylar, när du har sån här frystorkad mat så ser du att den är lite silverfärgad och ganska kraftig plast runt, eller hur?
Ja.
Det är ofta mylar det. Jag skulle nog våga säga att det alltid är mylar.
Aha.
För det är en av de tätaste plastsorterna som vi känner till då. Så gör du ett undertryck i den där, då försvinner inte det.
Mm.
Alltså ett vakuum i då, va?
Uppfattat.
Och har du ingen vakuummaskin så kan du använda någonting som kallas för syreabsorptorer. Och det är små påsar, ungefär som sådana här som suger upp fukt. Fast det är andra ämnen i då, va?
Alltså för som brukar, man köper en ny teknikpryl så ligger det sådana här små påsar som står att man ska äta.
Ja, elprylar har ofta ett skydd i sin förpackning med en sån här liten påse som suger upp luftfuktighet för att det inte ska bli korrosion och sånt där då. Men då finns det andra typer av påsar med andra ämnen i som oxiderar. Så du måste förvara dem där i slutna behållare.
Och oxidera betyder reagera med syre, va?
Precis, de binder upp. Det är ju som järn.
Ja.
När det oxiderar och blir rost, då har det bundit upp massa syre.
Just det.
Så man skulle nog kunna göra syreabsorptorer på något sätt av stålull och så faktiskt själv om man ville.
Mm.
Men när du lägger en sån här påse då, och de är ju avsedda för en viss volym och så då, i en mylarpåse och så förseglar du den med att smälta ihop plasten. Och det kan du göra med en plattång eller ett strykjärn eller någonting då.
Mm.
I ena änden.
Det blir en helt
Ja, den blir helt tät och då äter de här syreabsorptorerna upp, kan vi säga, eller reagerar med syret. Och då minskar volymen dessutom inne i påsen så det ser ut som det är en vakuumförpackad.
Den drar ihop sig sådär?
Och så, jajamensan, så okay. Då är det närmare 100% kväve där istället i gasen där inne då. Alltså syret, de här 20% syre som är i vanlig luft, de är borta då.
Du, men får fråga då, då köper du hem en 25 kilo säck med ris.
Ja.
Den kommer hem från de här olika ställena där du köper mat. Du packar då om den i såna här mylarpåsar.
Ja, alltså nu, om du tar den typen av riktig långtidsförvaring där med större mängder, då har jag ju dessutom en hink.
Aha.
Och det är ju för att det blir ju pengar i sådana här matlager. Och du måste skydda mot gnagare också så att inte de kommer åt.
Ja. Så då stoppar du en mylarpåse i en hink.
Ja, och då pratar vi ju 20 plus liters hinkar.
Just det. Och sen lägger du ner riset då i påsen, i hinken. Sen stoppar du ner syre
absorptorer.
Och då, som då är avsedda för den volymen. Och sen så försluter du mylarpåsen med ett plattång. Sen stänger du hinken. Sen skriver du en liten etikett.
Ja, jag skriver med vattenfast spritpenna på.
Och sen så ställer du den i ett lager.
Ja.
Och då, men den här, det verkar ju då, det här är ju liksom en liten investering. För hinken kostar, mylarpåsen kostar, den här
Ja, de är relativt billiga, men det kostar, alla grejerna kostar ju men
då,
givetvis.
Ja, men då, precis, och då tänker jag att du kanske inte är så sugen på att öppna den där, utan det där är för långtidslagring. Det här är inte någonting som du äter av.
Nej, precis. Det är ju när du håller på med riktig långtidslagring då, med stora delar. Och jag har ju sagt det tidigare här, att jag har ju en beredskap för fler människor än mig själv och min hustru. Va?
Just det.
Så är det.
Just det.
Men man kan säga att du har tre olika lager. De flesta kommer ju att nöja sig med första och andra nivån. Och första nivån, det är ju liksom det som ryms i din... Det är ju det att du har någon extra vecka eller två i rotering som du använder efterhand hela tiden.
Mm.
Det är bara det att du ser till att när du har använt hälften så fyller du på igen så det är aldrig slut. Va?
Just det.
Och det är ju de här vanliga livsmedlen som du då äter. Och sen kan du ju ha ett större traditionellt skafferi. Det är ju en del...
Ja, men det är inte alla som har.
Nej, det är det inte. För att vi har ju slutat ha det i våra hus. Ja. Inklusive eldstad. Och jag sitter här och ruskar på huvudet i den här delen av världen.
Men det är inte jag som har gjort det, Patrik. Det vill jag bara säga. Det är inte mitt fel.
Nej, nej, du satte ju in Älvstad i ditt. Du köpte ju en Vasaugn.
Vasaugnen, exakt. Precis. Ja, den är fin. Och sen har jag ett skafferi också. Det är för litet såklart, men det har jag. Men nu ska vi se. Du pratar om tre olika typer av lager. Du har en där du har rotation, där du, som du äter av. Och sen har du en som är lite, på lite längre sikt då.
Ja, du har ju skafferiet där. Det är ju också någonting som du använder, men att det är ett lite större lager då.
Just det.
Det är de där burkarna med bönor och linser och dina påsar med pasta som du har och sådär.
Mm. Och mina konserver kanske.
Och de där kryddorna och det kan du ha där också då.
Ja.
Men sen är det ju det då, om du börjar titta på att klara sig över en vinter. Om man vill ha lager så att familjen klarar sig över en vinter.
Mm.
Eller till och med ett år. Då nämnde vi det tidigare program där, att då pratar vi alltså om nivåer på 300 kilo per person och år utav spannmål då. Mm. Hel spannmål för att det ska hålla sig också. Och bönor, linser, den typen av energirika. Det här är ju livsmedel som ligger på 2 500 eller mer kilokalorier per kilo livsmedel.
Ja. Ja.
Jämfört med potatis då, som ligger på 800 lite drygt då. Kilokalorier per kilo potatis då. Så att du får väldigt energirika livsmedel.
Ja.
Men de innehåller också mycket mineraler och vitaminer och sånt då. Så är det. Och då är det 300 kilo. Det, då blir det alltså så mycket bönor och linser och sånt äter inte jag.
Nej.
Så att det liksom går inte att rotera det på samma sätt, utan då får du göra ett långtidslager och då blir ju det en investering.
Just det.
Med hinkar, mylarpåsar och sådana där saker. Då blir det en liten extra kostnad. Då kan man väl säga att du köper det till lägre pris i och med att du köper stora förpackningar då.
Mm.
Men sen är det där också som vi har tänkt, så är det så här att när vi blir pensionärer,
ja,
då kommer vi att börja öppna det långtidslagret också.
Mm.
Så det är en del av pensionssparandet i commodities.
Jaha, alltså. Ja, men vad smart.
En del köper silver och guld och en del köper bönor.
Ja.
En del köper råolja, optioner också har jag hört.
Men du, då, om man ska sammanfatta det här med de här tre olika typerna av lagren då, det tycker jag är ganska bra sätt att komma ihåg det här på. Det första är bara storhandla, det kan man säga. Ja. Och det andra är se till att du har liksom lite mer av, ännu lite mer av det som ni faktiskt äter. Kanske lär dig att konservera och så vidare. Och det tredje är då kanske framförallt då, torra livsmedel i långtidslagring. Om, när man har gjort en sån där, en hink, var ska man ställa den då? För om man inte har ett jättestort skafferi till exempel.
Alltså den kan ju stå i förråd och garage och sådana saker också.
Okej.
Okay. I och med att den är så pass tät.
Och bor man i lägenhet kanske man inte behöver oroa sig så mycket för möss. Då kanske man klarar sig på påsen, eller?
Nej, jag skulle inte göra det ändå.
Nej.
Alltså det har ju stickskador, hantering och alla sådana här grejer. Speciellt om du har ett litet källarförråd i en lägenhet eller vindsförråd och så vidare. Vad du ska hämta grejer. Nej, ha en hink. Och en hink har du, är ju också en del av en beredskap. Hinkar är ju väldigt, väldigt användbara om du ska hämta, bära grejer och så vidare. Så att de är ju inte förslösade i alla fall. Va?
Alltså du behöver inte sälja in hink på mig, Patrik. Jag älskar hinkar.
Ja, men nu kommer jag att prata för ett par miljoner andra också, Kalle. Vi har ju, du måste börja förstå det nu.
Men ska vi säga att det är en utmaning för lyssnarna i veckan? Att köp en stor jävla säck med ris. Man behöver inte heller, det känns krångligt. För mig känns det liksom lite krångligt att beställa från någon sån här sajt. Det brukar ju finnas stora säckar på, om man åker på, alltså på ICA Maxi eller City Gross eller sånt där, så finns det stora säckar ris.
Mm.
Köp en sån, beställ hem några mylarpåsar och någon hink och testa. Är inte det en bra utmaning?
Ja, det kan man absolut ta som utmaning. Jag skulle nästan tänka istället att man verkligen sätter sig ner och gör en plan och tittar så att man har 1-2 veckor i det här första lagret också på maten där. Men sen kan man ju, om man vill också göra, vill du ha en månads mat till 4 personer så är ju det 100 kilo.
Herregud.
Då har du en utav de här grejerna utöver. Alltså det står för sig själv för en månad. Om du köper 4 olika 25 kilo säckar då med ris, bönor, linser och sånt som du kan tänka dig att göra. Falafel och kikärtor är ju suveränt.
Mm.
Hummus och sådana rätter som finns och går att göra på det om man tycker om det.
Om du är lite mer som Patrik, sätter ner och gör en plan. Om du är lite mer som jag, åk och köp en 25 kilo säck med ris och stoppa in en Mylarpåse med en syreabsor... Jag kan inte säga det.
Absorptorer.
Då har du i alla fall mat för en vecka. Äter man 25 kilo... Nej, vänta nu här. Vad sa du? 100 kilo en månad för en familj, eller?
Ja, om du vill tillgodose kaloribehovet.
Beroende på hur stor familjen är.
Ja, det är 4 personer då.
Ja. Men så 25 kilo är en människa en månad, kan man tänka.
Ja.
Ja.
Jag sa ju 300 kilo per år. Och 300 delat på 12, det är 25 kilo det.
Det här är inte bara en beredskapspodd, det är också en mattepodd. Ja, stort tack för idag, Patrik. Gud vad mycket man har lärt sig.
Ja.
Hade du något mer du hade velat få in, eller?
Nej, alltså det är ju så här. Vi ska ju hålla på i 14 år, sa vi, va? Och det finns ju alltid hur mycket som helst att säga. Så att vi får ju komma tillbaka till egen produktion och tillverkning av livsmedel och förädling av livsmedel och sånt där.
Ja!
Såklart.
Du, nu ska jag gå och stycka en hjort. Vad ska du göra?
Jag ska gå ut och bygga bikuper. Okay. Jag har fått väldigt mycket beställningar på sådana här toppriskuper.
Vad roligt.
Ja, det är det. Jag har ju inga förråd, lager och sådär, utan jag får ju köra efterhand, va? Så att jag har lite tålmodiga kunder för tillfället, men jag är oerhört tacksam.
Kommer du att sabba ditt vårbruk i år igen?
Nej, nu hoppas jag vara i kapp inom ett par, tre veckor här faktiskt med detta. Så att jag tror jag ska få ett bra vårbruk.
Har du hunnit så tomaterna?
Nej, jag har inte jättebråttom med tomaterna, utan jag har som målsättning att få ut tomaterna till den 15 maj i mitt bågväxthus.
Och ja.
Då är det 6-8 veckor innan utplantering. 8 veckor om man har bra ljus och sådana saker, för de är jättekänsliga för lite ljus. Har man inte optimalt ljus, då är det bättre att nöja sig med 6 veckor innan utplantering, så att de inte hinner dra iväg och bli allt för gängliga och klena då.
Okej. Ja, vad bra, för jag känner mig stressad själv. Jag sitter på 1 maj här i mitt växthus. Jag har ju kanske lite bättre klimat än vad du har också. Men så jag känner mig liksom sen. Men då kan jag chilla lite och känna att jag känner lugnet.
Mm. Ja, men du har ju ett byggt växthus med bättre skydd också. Mm. Jag har ju ett bågväxthus med bara plastfolie över. Så att din tål ju lite lägre temperaturer också då. Så är det ju. Men man har lärt sig det när man har hållit på några decennier, så är det där att inte ha så extremt bråttom allting.
Nej, skönt.
Ja. Ja.
Vi avslutar med ett litet förlåtande ord från Sensei Patrik. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi blir jätteglada om ni går in och ratar podden i olika appar, skriver recensioner och för guds skull dela vår podd. Det är väldigt många som lyssnar, men det kan bli fler. Så tagga oss på Instagram, tipsa om podden, så kanske ni kan vinna en torkad gädda som Patrik skickar till. Tack för idag, ha det så bra. Vi hörs sen, puss och kram. Följ oss på Instagram i Vantan på katastrofen. Ha det bra, hej då.
Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.